En podcast från Aftonbladet Ledare. Åsiktskorridor.
Hej och välkomna till Åsiktskorridoren vecka 47. Det har gått snart 11 veckor sedan valet. Vi har fortfarande ingen regering. Idag har Annie Lööf, eller igår kastade Annie Lööf in sonderingshandduken. Och hur ska det lösas egentligen? Vi vet inte, men med oss för att diskutera det den här veckan har vi Ulrika Schenström från Moderaterna.
Hej hopp!
Och vi har från Aftonbladets ledarredaktion Daniel Svedin.
Goddå!
Och Pernilla Eriksson.
Tja!
Och jag heter Anna Andersson. Ni är välkomna allihop. Men innan vi börjar prata regeringsbildning så Ulrika kom in ångandes i studion.
Ja, verkligen.
Faktiskt. Direkt från Moderaternas partiråd. Mm. Och det enda vi som inte har varit där vet var att det slutade med att Anna Maria Corazza Bildt inte finns med på Moderaternas lista inför EU-valet nästa i maj. Mm. Du ser lite sammanbiten ut.
Nej, men alltså jag tänker så här att jag menar, man kan tycka vad man vill om Anna Maria Corazza Bildt, men det är ju inte, det finns ju ingen lag om att man tycker om folk eller inte om folk, men ett parti som inte väljer en person som är ett vallokomotiv som har 18 000 kryss och antagligen skulle maximera mandaten måste vara dumma i huvudet.
Men det är alltså, ditt parti det här, Ulrika.
Ja, jag vet. Det är ju helt skandalöst. Alltså, det är helt sjukt dåligt. Alltså, det är helt unheard of. Ja. Och dessutom hade vi som förslag att sätta henne på 33:e plats. Det var inte så att vi skulle liksom byta ut någon annan eller så.
Utan sätta henne... försökte få in henne på 33:e plats, ja. Och fick nej på detta.
Ja, 25, 41.
Men varför? Det här låter som ett självskadebeteende.
Ja, Anna. Det är precis vad det är. Ett självskadebeteende.
Det varför har det blivit så här?
Ja, alltså jag var uppe och pläderade om att jag tycker att hanteringen av kvinnor i Moderaterna rent historiskt sett är ju helt skandalöst dåligt. Jag trodde vi hade börjat lära oss lite grann. Det finns ju inte som sagt någon mänsklig rättighet att man står på en lista överhuvudtaget. Det finns ju ingen mänsklig rättighet att vara partiledare, riksdagsledamot, ordförande för ett nätverk som heter Moderatkvinnorna. Det finns ingenting som är... Men det finns ju en rättighet jag tycker vi har, och en mänsklig rättighet är att bete sig väl mot varandra. Och klarar man inte ens av att bete sig väl mot varandra, då är det ju något seriöst fel någonstans. Och man då kan välja sådär att det kanske är en vattendelare, det är många politiker som är det. Birgitta Olsson och så vidare är sådana här vattendelare. Fine! Men kan man inte ens titta på saken lite större, som kanske att så här maximera antalet väljare? Hela mitt flöde handlar om nu, jaha, ja, men som moderat vet jag ju vad man inte ska rösta på då jag är EU-valet. Jag menar, vad är detta?
Vilka, ja, vi vet ja, det, inte.
Nej,
vi...
jag vet. Men hjälp mig.
Hjälp mig förstå.
Jag förstår ett psykologiskt perspektiv.
Här inne. Kan ni förstå? Vad är det som har hänt?
Jag tycker att det är jättekonstigt också. Som sagt, jag skulle ju aldrig kryssa en moderat och kanske allra minst henne. Liksom, jag vill säga Ello nu har spridit något klipp på henne där de sitter och pratar om att fackföreningar är jättedåliga.
Vi kan säga det också.
Precis som Ulrika säger, så tycker jag det är så konstigt, för hon bryter ju inte med någon liksom moderata frågor liksom på något sätt, utan hon har drivit den här matsvinnsgrejen och burit runt ost i väskorna och sådär. Precis. Jag tycker det är jättekonstigt, och hon är populär och lockar röster, men det duger inte. Man tycker att Thomas Tobé är en bättre företrädare.
Vi ska säga att det är han som toppar listan.
Det är han som toppar listan. Och han kanske är på sikt kanske en bättre gruppledare i Europaparlamentet. Mm. Men det har ju ingenting att göra med att dra röster. Nej. Vi har alla lite olika typer av så här, bra och dåliga sidor. Och en bra sida för Anna Maria är ju att dra röster. Mm. Dessutom hade hon kommit på listan med tanke på den uppmärksamhet som har varit. Så hon hade ju kryssat
ja,
in
det,
sig.
Det måste ju vara det de är rädda för.
Ja, men vem? Och inte det helt sjukt? Då är det verkligen ett självskadebeteende.
Ja,
om man är rädd för att någon kryssar
från
sig in.
Från 33 plats.
Ja, jag menar, kryssa. Alltså det är sjukt dåligt.
En tanke går ju också till Corazzas man som ställde upp här under valet.
Exakt.
Var lokomotiv och knackade
dig. Och hon stod och lagade spagetti med Karl. Eller hur? Med såna här
lojala med partiet.
Men är det här liksom sayonara paret Bildt i svensk politik?
Hon skulle ju lämna Moderaterna, öppnade hon ju för.
Ja, hon har öppnat för det här nu efter allt.
Oj!
Alltså,
att det är dåligt.
Ja, jag är tagen. Har vi sett det sista av dem i svensk politik?
Inte Karl.
Inte Karl, va?
Nej. Nej, men alltså, ja, men alltså Carl är ju lite som Göran, alltså Persson.
Ja. Han
pratar lite, han är liksom alltid ute och pratar lite. Exakt.
Han kan dra sig tillbaka, det blir inga mer dörrknackningar för Carl Bildt. Nej. Men han kan sitta och muttra Expressen.
Journalisterna kan alltid ringa.
Han kallade ju Moderaterna för Moskva-mentalitet när de började ta bort Anna Maria från listan i valberedningen.
Och också fronderat med Skånefalangen, kallat dem för konstiga. Skåningen.
Just det.
Han kan lite konstig.
Han har alltid varit konstig i Skåne. Bara för att avrunda det här. Har vi hört någonting från sossarna och deras EU-lista?
Jag vet att,
vi vet att Ulfskog och Ludvigsson ska sluta.
De ska lämna. Och LO kommer att nominera en gemensam kandidat som heter Johan Danielsson för första gången. Och sen vet inte jag så mycket mer om vad som händer där. Jag har inte benkoll på det faktiskt.
Det är inte riktigt klart kan man konstatera. Nej, det är 19 maj va? Eller 26 maj, förlåt.
Kan inte det heller.
Där i maj.
I maj.
Det här är ett mycket angeläget val.
Glöm. Ja, gå och rösta. Demokratin, kom ihåg. Ja. Gå och rösta.
Och till dess har vi kanske fått en regering dessutom.
Ja, vi kanske har fått det. Det där var en elegant övergång, Pernilla. Tack så mycket. Då går vi över till dramatiken inom regeringsbildningen i veckan. Det som hände igår. Alltså för en vecka sedan så satt vi här. Ja, det var då Daniel, Ulrika och Anders som satt här och gissade att då hade Annie Lööf precis fått som regeringsuppdrag. Och då trodde ni att om en vecka då har hon bett om mer tid.
För
att,
där
fick ni fel. Vad hände? Varför bad hon inte om mer tid?
Nej, men jag
tror hon bad om mer tid men fick inte. Det var väl därför hon kom 45 minuter för sent till presskonferensen.
Mm-hmm, du tror så. Mm.
Men jag är ju en sån här fullblodscyniker.
Du tror så.
Men jag
såg att det inte var någon mening. Att det är liksom...
Men det var vad hon sa, men det tror inte jag var sant.
Men skulle talmannen vara så elak och säga att nej, men du...
Ja, men han insåg väl att
wake up and smell the coffee. Gärna
få, såhär, vad ska du ha en vecka till? Att få höra det en gång till fyra gånger. Liksom.
Men vad tror ni? Alltså, för hon ville ju ändå ha det här som nyhetsuppdrag. Vad var det hon inte förstod? Förstod hon inte hur hårt knutarna satt?
Jag tror inte att hon litar på att Ulf Kristersson hade gjort det han sa till henne att han har gjort. Det är min bedömning.
Alltså, hon ville kolla att det var ordentligt.
Jag tror verkligen att hon ville överpröva eller liksom verkligen i detalj se såhär, har du verkligen pratat med Miljöpartiet? På det sättet som jag har sagt till dig att du ska prata med Miljöpartiet om. Och har du verkligen pratat med Stefan Löfven på det sättet som du har sagt att du gjort det?
Jag förstår.
Det handlar ju också om att pröva alla möjligheter. Att liksom verkligen, om man nu ska lösa upp de här knutarna och komma vidare och få till de här blocköverskridande överenskommelser som kommer att behövas, så måste man ju säga att man har gjort allt för att rädda sin allians och allt för att kunna gå vidare.
Så det är det också att liksom så här visa att jag har verkligen försökt bilda en alliansregering här.
Det var låst. Det var nej här, det var nej där.
Ja, men det är det som är lite intressant. Jag såg DN pratar vi mycket om i den här podden, oroväckande mycket deras ledarsida, men den är så rolig att ha som liksom referenspunkt, för de kommenterar regeringsbildningen från ett sånt surrealistiskt perspektiv ofta.
Dalí-ledarskap kan man kalla det.
Idag så hade de... Men idag så hade de tyckt att nu måste Kristersson och Löfven sluta vara så griniga och gnälliga och liksom öppna upp den här processen. Och liksom, problemet är väl att även Annie Lööf är helt fastkörd. Hon har liksom, hon vill ju bestämma på det sätt hon gör. Det är inte så att hon har gått in i det här som regeringsuppdraget med någon öppning för någonting annat än att hon ska få bestämma exakt hur hon vill att det ska vara.
Och det kan väl kanske vara det som är hela grejen, att hon ville också leka sondering. Vet så. Mm. Om alla andra får lite sondera, kan det jag också få sondera.
Får vara lite statsman.
Gud,
den
där. Jag skulle också
Ulrika Schenström vill också sondera.
Jag vill också sondera. Det vore jättekul.
Sandlådebilden blev ju tyvärr väldigt tydlig.
Eller nu är det dags för mig att sondera.
Kan verkligen Björklund lita på Annie Lööf? Ska inte han också få en vecka?
Nu får han också sondera.
Det är tiden bara springer iväg. Alla får en vecka. Men du tror alltså att det kan ha varit så att
det tror jag.
Lööf ville ha mer tid men inte fick det.
Vad gjorde hon i 45 väldigt, minuter?
Ja, det är frågan.
För det menar bara sen 10 minuter. Det är inte så konstigt, för då kan man behöva gå på toaletten eller någon sån sak. Men 45,
du vet, redan efter 20 så börjar detaljen Ulrika. Det hade inte jag en tanke på.
Efter 20 börjar alltid så här, du vet, blodsmaken komma liksom bland journalisterna. Jag har ju som sagt jobbat med en del partiledare och jag vet ju så här, ibland har det liksom varit så att det verkligen har hänt någonting och då har man inte fått ut människan ur rummet. Men ibland så och står man där mitt i presskonferensen och alla bara, Ulrika, var är han? Du vet så här, och då börjar man så här, för helvete, kom hit nu.
Är det Reinis liksom... du pratar om nu?
Nej, jag har jobbat med flera faktiskt, 3 stycken. Så att det är klart att det blir ju lite sådär, va? Mm. Men ibland har det inte hänt någonting. Och så drar det ändå ut på det. Och då blir det också jobbigt, va? För att det börjar ungefär 20 över. Efter 20 minuter då börjar det.
Då är det en fara och färde.
Ja, då är det som blodvittring där i rummet.
Centerpartister gillar ju att fika väldigt mycket.
Ja, men de är ju fika människor.
Man kan ju ha öppet för att de hade...
Du blev en påtår.
De bara satt och
det tror jag inte.
Ombjud på kakorna.
Ja. Men hon såg rätt sammanbiten ut. De kom ut där. Så du tänker att hon liksom krigade in i det sista för att få... en längre tidssondering.
Ja, jag tror det. Mm.
Ja, why not?
Why not? Ja, så kanske det var.
Ja, hon verkar ju feisty.
Men sen undrar jag varför hon hade en 45 minuter lång presskonferens utan att hon kom ju aldrig till.
Nej, nej, men när hon började den så tänkte jag så här, fan, hon har löst det.
Hon har löst det, exakt! Ja. Jag hade också sån där känsla. Och du vet så här, världen har öppnat sig.
Det finns stor samsyn om allting utom arbetsmarknad och bostäder. Vi kan komma överens om allt. Men... Sen var det här med statsministerdetaljen.
Ja.
Det här är så spännande. Och sen har vi då Liberalerna mitt i det här också. Aftonbladet har källor inom Centern, ska vi då säga, som säger att Liberalerna ligger och lurar på att ingå i en regering med Löfven. Med S.
Ja. Och Expressen har idag... Men det är väl inte så förvånande. Det är väl det som Jan har...
Jag tror att det kan bli så.
Och sen var ju Skånedistriktet, det verkar som alla partier, faktiskt även Socialdemokraterna, har lite, lite bajen överallt.
Ja, men också att i alla partier. Alltså alla partier i Skånedistrikt kan bli
en egen liten riksdag. En egen liten riksdag som är lite mer brunmärkt, så att säga.
Jag tror att det var Carl Melin som twittrade att om man gör sig av med Skåne så löser man Liberalernas problem, Moderaternas problem, Socialdemokraternas problem och Sveriges problem.
Ja. Det är bara så här, gräv en vall här så kommer allt lösa sig.
Skåne. Vi vill bara...
Men du ser, min kolumn blir allt mer mer relevant.
Jag tappade tråden här. Jo, men vi pratade om Liberalerna.
Mm. Nej, men man måste ju känna med Jan i det här läget. Det är svettigt nu. Han vill ju, tittar man på mätningen, han vill ju för allt i världen inte ha extra val.
Nej. Vi hade en initio i veckan, skulle säga, där både Liberalerna och Miljöpartiet låg rejält under spärren. Och även Centern hade ju backat efter de har sagt nej till Kristersson. Medan M och KD, båda har gått framåt. Ganska små rörelser, ska vi flika in.
Andra mätningar visar ju andra saker också. Så att det är väl lite up in there. Det där skulle ju inte lösa, även om L och MP skulle åka ur, om man skulle tro på våran mätning som vi hade, så kommer ju styrkeförhållanden mellan blocken är exakt likadana.
Mm.
Alltså S och V kommer ändå vara större än KD och M.
L och
MP. Men jag förstår inte med diskussionen om KD och M.
Men tror ni,
folk kan inte räkna.
Allvarligt, kommer Björklunds partiledarskap att klara det här? Jag
tror att det är det sista han får göra.
Vadå, att gå in att bli minister?
Ja, jag tror det. Han tänker kröna det hela med. Liksom.
Det är det sista han gör, sen blir han utbytt.
Ja, fast frågan är mot
vem.
Det är svårt det där, för att
enligt Expressen har han delat ut ministerposter.
Jag tror att ska de hålla samman, precis som alla andra verkar ha en liten split här, så måste ju de här socialliberal, mera vänsterliberalerna som
Birgitta Olsson...
Ja, Birgitta Olsson finns. Hennes fanclub är ju fortfarande antagligen. Okay. Och det är därför han går vänsterut. För att få Birgittas folk kvar. Annars så kommer de ju sura ihop och gå någon annanstans.
Kan det bli en comeback av Birgitta Olsson?
Ja, why not?
Det vore härligt.
Det vore spännande. Eller det är ju, alltså
hon
just
kan
det där.
Få sondera.
Men hon har ju Johan Persson. Men hon har Johan Persson emot sig. Han verkar ju vara
Bajen.
Ja, och han verkar vara Bajen.
Fast i närheten i det här fallet.
Ja, Örebro.
Skägge har han blivit också.
Ja.
Väldigt mycket fredagskänsla.
Vi har nästan börjat dricka vin redan.
Vi har inte gjort det, vill jag säga.
Vi har det, fast
det var Liberalerna. Okej, nu lägger
jag jag vill ändå bara säga det igen, så att nu håller ni tyst allihopa, så att jag får säga det här ostört. Att Expressen skriver att han delar ut ministerposter i regeringen.
Det var spännande.
Att han går runt så här, Maria Arnholm,
du ska bli
statsminister.
Men vet ni att det finns alltså ledare som traditionellt sett gör sånt där bara för att hålla folk i schack, va? Så att de sitter still.
Det finns
jag vet ju ändå att jag ska få bli bilståndsminister. Mm. Då håller jag tyst och kommer inte med kritik. Mm. Fast det funkar aldrig på lång sikt. Det funkar kanske några
veckor.
Jag har
så svårt att förstå att folk vill bli ministrar. Men det är klart de vill.
Nej, men alltså det jag håller helt med dig. Du bevakar förlåt, dygnet förlåt. Runt. Ja. Allt är skit. Ja. Du kommer få lov att få skit. Och du kommer troligen få lov att avgå någon gång. Och du kommer att gå, springa liksom hela jävla bärsärkagången med maniska journalister efter det. Nej, jag vet. Det är helt sjukt faktiskt. Sjukt.
Men det här är vad de vill alltså. Vi ska vara glada att de finns. Heja politikerna, ja. Vi behöver dem.
Det är viktigt med demokrati.
Ja, men jag har en gammal statssekreterarkollega som när han slutade så ringde mig och sa: nu sover jag i alla fall äntligen igen. Nej, men man gör inte det därför att det begärs ut kvitton, så till slut lämnar man ju inte in ens jobbkvitton, för att man kan ju bli uttänkt för att man har ätit lunch på operabaren. Lunch med en så här utländsk gäst. Ja. Ja. Då bara, titta vad hon har gjort.
Måste det vara så här,
hon har varit på operabören.
Men ibland det är ju också på kybernivå och då får man ju hacka i sig det.
Ja, ja. Absolut. Ja, det ska vi också säga, tredje statsmakten, journalistens
också
granskare.
Också.
Ja. Det är mycket som är viktigt. Jo, men nu vill jag lägga Lööfs sonderingar till historien. Mm. För det är vad övriga Sverige har gjort redan. Mm. Och så tittar vi framåt. Den 3 december, det vill säga nästa måndag, så ska alltså kammaren ta ställning till Stefan Löfven som statsminister. Alltså vi har ju redan, eller vi och vi, de har ju redan röstat bort honom en gång. Vad är det här, vad är det för poäng med det här? Vad ska han ha en vecka till för?
Det påstås ju att de Löfska sonderingarna ändå har öppnat någonting.
Ja, men antagligen så är det väl någon budgetöverenskommelse någonstans för att hon ska trycka på gult. Mm. Och sen kanske Janne trycker på grönt för att han så gärna vill ha en liten hatt.
Det är absolut.
Och några små hattar och ger till sina små vänner.
Och massa hattar. Runt så.
Du tänker att man liksom...
Du får en hatt och du får en hatt.
Man får till en regering innan man gör... Alltså att den här övergångsbudgeten är... Förklara vad du menar.
Nej, men alltså, de kommer
en budgetöverenskommelse.
Om det skulle bli Löfven, en parti med stöd av de här mitten, ja, och kanske passivt och några aktivt och så vidare. Så slut kommer han ju behöva få igenom en budget om han vill göra någonting. Ja. Och då måste han ju lova andra saker än han traditionellt sett skulle ha i sin vanliga socialdemokratiska enhetliga budget.
Så det är möjligen det de ska prata om i den här veckan som kommer då, tänker du?
Ja. Jag tänker,
tror ni att det finns några utsikter?
Jag tycker, alltså det är klart att det är ju egentligen med den fjärde statsministeromröstningen det blir på allvar. Så om, man kan väl, de kan ju spela så att de tänker så här, men vi röstar bort Löfven igen och så kommer Kristersson dragandes igen och så röstar vi bort dem och sen är Löfven liksom det sista alternativet. Att då har vi ändå visat svenska folket att vi har kört in i kaklet på alla ledder. Liksom. Däremot så blir det ju någonstans att det är ju dags nu och talmannen verkar ju tycka det, så i folkdjupet finns det en önskan efter att vi får till en regering i regeringslösning. Och det skulle vara lite snyggt om vi fick det.
Ja, vi har ju trött, vore klädsamt.
Jag är trött på att skriva varenda samma text dag ut och dag in om att
någon måste ändra sig, ja, annars precis. Kommer det alltså inte bli någonting. Nej, precis. Man orkar faktiskt inte säga det längre.
Och vi liksom och det är klart, jag fattar att det är jättejobbigt för Centern och Liberalerna att bryta något liksom löfte eller svek utför ett svek.
Men det blir så när man målar in sig i två hörn.
Precis, och det är så, liksom min kollega Ingvar Persson skrev det, att det är skillnad på liksom löftesbrott och löftesbrott. Det är ju ett, om man...
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Inte kan genomföra det man hoppats att man ska kunna göra. Sitta i en alliansregering eller bilda en alliansregering. Mm. Är det något annat på att göra tvärt emot det man lovat att inte göra? Ta stöd av SD för att, eller liksom bli en del av samma regeringsunderlag som Sverigedemokraterna. Och det är det de här två partierna måste välja emellan. Vilket löftesbrott är jobbigast? Mm. Och att få för mig att de tycker att det är det SD-löftesbrottet som är jobbigast. Annars hade de inte röstat bort Kristersson för typ en månad sedan.
Hej, något mer att tillägga om det? Vad skulle ni säga, har oddsen för extraval förändrats någonting?
Liksom i spelbolagens värld, i spelbolagens värld har de väl gjort det, men jag, det finns ju ingen som, dels att det inte löser någonting, en maktstruktur, alltså de rödgröna kommer vara större ändå, sannolikt. Man vet ju inte hur en valrörelse påverkar, men att det kommer kosta pengar och sannolikt åker partier ut.
Ja.
Mm. Och det jobbiga här, tänker jag, att det är sannolikt bara L som kommer att åka ut. För att Socialdemokraternas relation till Miljöpartiet är fortfarande på riksplan ungefär densamma som den var innan valet. Alla borgerliga partiers relation till Liberalerna är ju inte så bra som den var innan valet.
Men jag tänker, riskerar inte till exempel Vänsterpartiet att pysa ihop lite? För de står ju fullständigt offside i alla de här diskussionerna.
Ja, jag tror inte de riskerar att pysa. Men,
jag menar inte ramla ur naturligtvis, men falla ihop lite grann, krympa.
Jag tror snarare Moderaterna ligger väldigt illa till. Aha, okay. Och jag skulle säga att jag tror att Annie Lööf ändå har väldigt, väldigt mycket pengar, om jag ska vara riktigt ärlig. Mm, det är inte det pengar man vinner val på i och för sig. Men hon behöver ju inte oroa sig som vissa andra partier kan göra kanske.
Ja, det synas precis överallt. Men kan inte det blågröna styret ändå ha fått det lite skavigt där runt Miljöpartiet?
Jo.
Du menar här i Stockholm?
Ja, jo, men alltså, det är ju sett som ett, alltså, det är visst, det är bara Stockholm, men ändå sett som ett stort svek. Och jag menar, bara den här, alltså, hyresrätterna i Stureby, my god, som det hade behövt
för Stockholm, ska jag säga.
Ja, där det fanns chans då på 78 hyresrätter med till låga hyror, och det blev nej på det för att det hade inte varit, sett snyggt ut ihop med dem.
Skämde utsikten för de som redan bodde där, var det väl
som och som argumentet. Alltså, i en stad som är så hårt pressad av bostadsbrist, alltså det var
Så du menar att liksom det skulle kunna smitta av sig på
Ja, men det har fått rätt mycket uppmärksamhet bara, alltså, framfarten under den här korta perioden, och många har ändå sett det här som ett svek.
Ja, precis. Nej, men det är möjligt att det kan liksom smitta av sig, för att en så stor del av MPs väljare är ju stockholmare. Så det är väl inte omöjligt. Men det är liksom Liberalernas situation och relation till KD och M är ju mer ansträngd än MPs och S.
Ja, du tänker så, ja.
Så tänker jag.
Så tänker du. Ja. Så tänker du. Ja.
Och de som röstar Centern röstar väl på Centern. Det är inte så många Centerväljare.
Så ingen vill.
Men det kan ju också vara så här. Alltså, man får ju tänka sig in i, alltså, att om nu Annie trycker rött, precis som hon har, alltså, hon, om hon gör exakt
trycker
det hon
rätt
har sagt,
mot Löfven.
Ja. Mm. Då blir det ju extraval.
Ja,
om hon gör det en gång till.
Ja, men exakt. Va? Då blir det ju det. Mm. Och då kan det ju finnas väljare som tänker så här, den här personen gör alltså som hon säger. Och det kan ju vinna gehör ibland, att politiker faktiskt, oavsett vad det får för konsekvenser, ändå visar upp att och när jag säger i valrörelsen A, då gör jag A sen, oavsett.
Flex Ebba Busch Thor.
Ja, verkligen. Och det går bra. Men då var väl också vad Björklund sa i sitt anförande när de röstade mot MKD, att det här kan vi förlora på kort sikt, och det vet jag om. Men på lång sikt så vill man ändå, har vi ändå principer som vi står för.
Absolut.
Ja, så kanske det blir. Vi får se. Nu, som sagt, var nästa vecka så har Löfven nu en vecka på sig, och så går det omröstning den 3 december.
Två helger skulle han få på sig, var mycket viktigt.
Och jag såg att medan vi sitter här, ska säga att det är fredag eftermiddag när vi spelar in, så kommer nyhetsflash om att Stefan Löfven tycker att samtalen, att om vi har kommit vidare, han verkar se något slags konstruktivt i det här.
Han måste ju ändå glugga sina händer. Vilken hjälte.
Stefan Löfven.
Ja, men han bara kan segla förbi det här. Liksom, och
jag skulle inte säga att han bara kan segla förbi.
Ja, det kommer han inte kunna. Men han, liksom,
men han har ju kunnat luta sig tillbaka. Ja. Och
han har ju kunnat alliansen sova ut och titta mycket på Netflix de senaste veckorna. Det har han ju kunnat göra. Men det är ju inte som att det blir gratis för sossarna det här inte.
Nej. Det är det verkligen man
i slutändan, gud nej.
Precis. Den här sortens mittenregering, vad det kan betyda för Socialdemokraternas opinionsstöd långsiktigt. Och den
apropå långsiktiga följer jag.
Precis.
Och för arbetsrätten.
Ja, men exakt. Alla sådana saker.
Alla möjliga saker. Okej, vi lämnar det nu. Vi ska prata lite grann om lite sakpolitik också. Ulrika, du var en av dem som var i måndag skrev på DN Debatt. Ni
lördags.
Var tre lördags. Förlåt.
Ja, det är lugnt.
Ja, bra, tack.
Jag inte så.
Skrev på DN Debatt om att ni ville ganska kraftigt korta föräldraförsäkringen.
Mm.
Och ni ville dessutom att man ska ta ut den under barnets första år.
Mm.
och ni skulle därmed få loss pengar för att höja ersättningen upp till 100%. Mm. Och ni föreslog en karensdag för vab. Mm. Jag skulle säga, hur föll det där ut egentligen?
Hur föll det där ut? Jag har ju alltså suttit i den här podden. Hur många gånger nu, Daniel, har vi pratat föräldraförsäkringen?
Ja,
hur många gånger har jag sådär, vi måste ändå göra någonting åt föräldraförsäkringen? Mm. Ja, man kan ju ha väldigt många synpunkter kring det här. De flesta som känner mig väl vet att jag tycker att man ska korta och halvera och faktiskt dela det på mamman och pappan. Men det är ju ganska kontroversiellt i mitt parti att säga så. Så att jag känner ändå att jag har börjat den här diskussionen och så fick jag ju ändå med muff på att börja diskutera. Därför att framtiden handlar ju ändå om att det är kvinnor som dominerar högskolor och universitet. Det kommer att vara kvinnor som har de kvalificerade jobben. Vi kan inte ha en sån här lång
föräldra. Några män kommer att ha kvalificerade jobb.
Kanske, jag vet.
Några få mansspillror kommer.
Några små spillror, men så har de ju betett oss mot kvinnor tidigare. Så att de här små spillror till män som kommer att få några positioner som vi kan dribbla bort någonstans. Jag skojar, inte alla blir arga nu så. Men jag tror att ska vi prata jämställdhet så går det inte att inte prata föräldraförsäkringen. Och jag menar, vi som växte upp på 70-talet, då var det alltså... Nej, jag vet. Men jag bara tittar på dig för du sitter här.
Jag växte upp på 70-talet. Du kan titta på mig.
Ja. Ja, våra föräldrar hade ju inte en sån här 15 månader lång. Det är inte så att du och jag blivit helt galna. Man kan ju i och för sig ha synpunkter kring väldigt mycket. Så här.
Men vi är redan
helt av banan, så att säga. Så att, ja, man kan ha massor med synpunkter. Vi ska alltså titta på det här jätteordentligt. Så att vi har ju egentligen inte föreslagit någonting. Vi har sagt att man kanske skulle eventuellt kunna titta på det här. Så att det här är egentligen en inlaga i min kamp i borgerligheten om att man måste göra någonting åt föräldraförsäkringen.
Okej, okay, jag hörde att Pernilla dra efter andra här.
jag är ju mycket svag för dig, men alltså karensdag för vab, hatar du arbetare?
Nej, det är klart att jag inte gör, men jag älskar arbetslinjen. Och jag tror...
Mer än arbetarna.
Och jag tycker ju att kvinnor är värda att ha minst lika höga löner, eller låga löner, eller samma i alla fall löner som män. Och jag drivs väldigt mycket av att det inte ska vara kvinnor som råkar in i de här fällorna som är fattigpensionärer och så vidare. Och jag tror att kvinnor gör väldigt konstiga val ut med vägen som känns väldigt bekväma under småbarnstiden men som sen får ett utfall här.
Hon pekade bort
sig,
i fjärran.
Förlåt, bort i fjärran. Pensionen alltså, det är fjärran. Mm. Och jag tror att man kanske inte tänker på det. Så vad jag är ute efter här egentligen att liksom så här, om ni gör det här valet så kanske det känns härligt nu. Men det kommer bli dåligt där borta när du kanske är ensamstående.
För sakens skull, Pernilla, vad är problemet med vabbdag för, eller karensdag på vabben?
Ja, det är väl en massa saker. Dels har vi redan nu problem med att, alltså orättvisan, det är ju väldigt många som har fina kontorsjobb som kan jobba hemifrån. De vobbar, så att säga, och bara där finns ju den möjligheten. Vi har redan problem med att det är väldigt många barn som är sjuka på dagis. De ska inte vara där egentligen, men föräldrarna pressar dit dem med 2 Alvedon i kroppen därför att ekonomin tillåter inte att man är hemma. Sen så har vi ju även alltså grundproblemet är ju att män inte tar sin del av ansvaret, att de inte är föräldralediga i samma utsträckning som kvinnor är, och därför så alltså delar den rakt av.
Så ja, men vi har ju ingen konflikt här, du och jag. Det är ju så. Och jag ser det snarare det också så här, att det är inte bara män som ska ta sitt ansvar, utan jag tycker att det är män ska ta sin rättighet att vara med sina barn.
Ja.
Så att man kan ju vända på det till en positiv sak också.
Daniel ville insåg du.
Nej, men jag, som sagt, du har ju pratat om det här mycket och jag tycker det är sympatiskt mycket av det. En sak som jag reagerade
vad
på...
Vad tycker du är sympatiskt?
Nej, men att Moderaterna ens har den här ambitionen att man vill tala om
kvinnors låga pensioner är det väl egentligen?
Ja,
vi vill
precis.
Prata om.
Så liksom kvinnors deltagande på arbetsmarknaden och kvinnornas tillgång till välfärd och what not. En sak jag funderar på lite grann vid sidan av det här VAB-förslaget som jag har fått mest kritik är ju att man vill att alla barn ska börja på förskolan efter ett år. BNP-effekten av det tror jag kan vara ganska...
Jo, men då tänker vi också att det finns ju väldigt många småföretagare som kan starta på företag. Allting måste inte vara i kommunal regi.
Och då att passa barn?
Ja, det kan vara att passa barn utanför den kommunala
omsorg.
Det finns ju, kan man ju säga att det finns.
Aftonbladets kulturredaktion var i chock.
De minns vi.
Bara, finns det?
Men igen, det är jag är under 70-talet. Ja. Jag hade ingen förskola. Jag hade barnflicka. Det hade man på den tiden.
Hade du barnflicka?
Jag hade Kristina som kom hem på moped och passade mig och mina 2 äldre bröder när mamma och pappa jobbade. Så gick det till. Kristina,
det var kommunalt, eller
nej, Nej, det, jag bodde i Norrköping. Nej, jag har faktiskt ingen aning om.
Jag gick på ett vänsterdagis.
Men jag ska säga att Kristina var 15 år gammal. Det var inte riktigt.
Okay. Det var något annat. Det var en guvernant.
Det kanske var svart.
Erik Hedtjärn och jag och vad heter hon, Lisa Hedin. Vi gick i samma grupp på Västis, ett vänsterdagis i Vasastan.
Exakt. Nu är det payback time.
Alltså det är klart att det finns ett problem här som måste åtgärdas. För det är, alltså, mäns och kvinnors löner är ungefär, det är jämnt där fram till att första barnet kommer och där sticker iväg och där blir skillnad. Och vi ser att gravida kvinnor diskrimineras på arbetsmarknaden. Alltså, och det här ojämna uttaget, det påverkar alla kvinnors löner, inte bara kvinnor som har barn utan även de som inte har. Så det är klart att man måste göra någonting, men lösningen är ju kanske mer att förmå män att ta ut mer.
Mm. Nej, men jag, det som jag tycker är roligt med den här debattartikeln är ju ändå att man får, att det finns liksom någon sorts borgerlig incitaments diskussion kring jämlikhet eller jämställdhet ska jag säga, som inte är liksom det här kristdemokratiska.
Nej, man ska lösa det själv.
Det är liksom familjepolitiken har, familjepolitiken till höger har skötts av kristdemokraterna och på liksom ett ganska reaktionärt eller konservativt sätt. Här är ju liksom ändå, jag kanske inte är så överens med dig om vad det här kommer sluta där ni lägger fram. Men jag tycker att det är spänstigt i alla fall.
Att jag kan gärna, var det inte roligt att få prata sakpolitik istället för att prata regeringsbild?
Underbart. Och jag vill bara tillägga när det gäller föräldraförsäkringen. Jag menar, OECD och väldigt många ESO-rapporter visar ju på att så här, många av mina partivänner, de tycker ju att det är så otroligt viktigt att man ska få välja själv. Men det ju visar sig ju hela tiden i varenda studie att det inte är så att det fungerar. Och då kan vi ju inte hålla på med det här.
Nej, men bara den insikten. Men välkomnar du eller? Jättebra.
Jag har ju sagt det här i flera år. Det här är inte något nytt.
Benjamin dosar.
Det är, men det var nytt för Benjamin, det kan jag säga.
Pernilla, vill du säga?
Nej, bara att vi är oerhört formade av gamla könsroller och de här och hur man skuldar föräldrar olika och vem som ska ta mest ansvar. Och det är jättetydligt. För det är ju lite lustigt det där att när par får välja själva så väljer man att mamma tar det största lasset.
Det ska man ju säga
och
om
största delen av det obetalda hushållsarbetet. Och så.
Det ska man ju säga om vabbandet också, att det tar ju kvinnorna.
Och det är ju jättedåligt.
Kvinnorna dominerar vabben också.
Det är ju inte så att den med högst inkomst, vilket ofta är mannen i liksom en familjerelation, är den som stannar hemma, vilket man skulle kunna tänka sig. Men det blir något annat som spelar in.
Vi får se vad den här debatten
ska vägen. Ni ska få följa den här, för att vi håller på med en utredning på detta som Eva Uddén Sonnegård
som har också skrivit under artikeln.
Ja, en demon i de här sammanhangen när det gäller incitament och styra.
Jag vill sitta här marionettrörelser med fingrarna.
Ja, men hon är
fas 3.
Ja, exakt.
Hon, det var ett helt nej. Ja.
Jag tror faktiskt att
vänta, du skulle säga något spännande. Säg det.
Nej, det var en uppdraggranskning för många år sedan som handlade om fas 3.
Ja,
förekom.
Ja.
Sagda
person var med.
Okej, det där får vi googla, Pernilla, du och jag.
Det här är faktiskt allmänt.
Det sägs väldigt mycket med ögonen här.
Ja, nu, precis. Nu är det mycket att tänka.
Vi tar faktiskt och avrundar och tar helg nu, för nu är det fredag eftermiddag och vi tackar så mycket för den här veckan. Ulrika Schenström, Daniel Svedin, Pernilla Eriksson. Ha en fin helg, så hoppas vi på en god sondering nästa vecka.
Ja, trevlig helg!
Trevlig helg!